då är vi tillbaka med Kostnads Skövde-podden. Det var ett tag sedan vi har haft sommaruppehåll kan man säga. Men nu rivstartar vi då och så tar vi in Anneli Hallqvist, våran medlem, som varit med oss ett bra tag. Men vid min sida har jag också...
Är det Lars då, som vanligt. Och som sagt, jag ser fram emot att komma igång igen med podden efter ditt uppehåll. Men det är inte vilken gäst som helst, utan Anneli är ju grym på många sätt då. Men var ska vi börja, Micke?
Jag kan börja säga välkommen hit, Anneli.
Tack så mycket.
Ja, vi kan börja bara, hur länge har du varit med nu? Vi satt och diskuterade, 5-6 år?
Jag tror jag nästan var med från början, för att jag hade några bekanta som jobbade ihop med dig i Karlsborg, som egentligen berättade att du startade. Så jag tror jag har varit med från början, men sånt där har jag lite dålig koll på. Liksom. Men typ någon gång i starten.
Ja, ja. Ja, då är du rutinerad här också. Mycket rutin bakom mantarna. Man vill ta lite bakgrund för dig först. Växer du upp här i Skövde?
Nej, jag kom från Lidköping. Och sen så sa jag att det skara var mer, och så flyttade jag iväg och började läsa. Och sen bodde jag 94 i Skövde.
Och då när du läste så läste du?
I Uppsala och Stockholm. Jag läste till fysioterapeuter och så läste jag till påbyggnad i Stockholm.
Ja, ja, precis. Och sen landade du här nere då?
Ja, jag gjorde en liten sväng till Oskarshamn och lite runt sådär. Men jag landade i Skövde sen.
Tillbaka
och
till rösterna.
Och det är jättebra. Ja. Inget ont där nu. Men man har lite olika målsättningar när man är 18 och lite äldre.
Ja, jo, man är väl inte riktigt utvecklad som man är nu.
Nej,
mycket
det är
alldeles
över tid.
Ja, precis. Men då, okej, okay, så du 94 sa du va? Mm. Och då har du jobbat som fysio sedan dess?
Ja, mer än 25 år så att det är länge.
Mm. Det är mycket rutin. Den idrottsliga bakgrunden då, man säger, som du håller på med, inte kanske just det som du håller på med nu med handbollen, men har du hållit på med sporter? Och...
Ja, jag har hållit på med alla möjliga sporter. Så. Men jag spelade fotboll och sen höll jag på lite orientera och alltså, höll på med ganska mycket olika sådär, sprang och skidor och sådär. Men fotboll är egentligen det jag håller på med mest.
Vilken nivå spelar du på då?
Jag var på väg att gå till ett dåtidens division 2, jag tror det är division 1. Men då kom jag in på utbildningen i Uppsala. Så då valde jag att gå vidare och läsa istället för att spela fotboll.
Ja, okej. Okay. Ja, du såg inte proffskarriären?
Nej, alltså jag stod och valde, som man gör det med många sådana val man gör i livet. Men på något sätt så var jag mer intresserad av att utbilda mig. Ja.
Du såg det lite långsiktigt.
Ja, ja, eller jag vet inte riktigt vad som gjorde att det var, men det var spännande tror jag.
Ja, ja, man kul. Men har du alltid haft ett intresse av alltså, med alltså hela den biten med träning och kanske då komma in på det med skadespåret? Och...
Ja, träning tycker jag är roligt och jag har varit sån här gympaledare, heter det ju på den tiden och sådär. Men så jag har nog varit lek- och plaskledare när jag var liten sådär. Så sånt tyckte jag var kul. Men sen gjorde jag min prao som fysioterapeut eller sjukgymnast som det heter då. När jag var 15 och då alltså fick jag bara en sån här känsla av att det där ska jag göra. Så att ja, jag kom på det då. Så att sen kom jag hem till mina föräldrar och sa att jag ska läsa till det. Och så, det är inte så ofta man liksom följer den drömmen man hade när man var liten, men jag har fastnat i den.
Ja, ja, det var ju riktigt bra.
Ja.
Alltså, idag så är du ju delägare i Skövde Rehabcenter.
Ja.
Och hur såg den banan ut? För det, när kom det in och hur yrkesmässigt då, när du var färdigutbildad? Lite kort bara, hur såg det?
Ja, kort kan man säga att de startade ett idrottsmedicinskt center här i Skövde på Billingehus 94 av via den här Maja Sandberg-stiftelsen. Och då tänkte jag bara jobba här ett par år, för de jobbar med idrottsmedicin. Och jag tror att jag har alltid tyckt att det har varit spännande med idrottsmedicin och sådär. Och då skulle jag bara jobba ett par år där. Men sen fanns det en möjlighet att söka sin etablering. Och då blev jag liksom, när de började lägga ner... Och då stod jag i möjligheten att antingen fick jag bli anställd och flytta någonstans eller fick jag starta eget. Så då startade jag eget när jag var runt 24, så det var ganska tidigt då.
Alltså du kört eget sedan dess, det var länge jag trodde.
Ja, så att, och det var ju tur att mina föräldrar driver ju företag, för det kanske man inte ska börja driva företag så tidigt tror jag egentligen. Men jag hade som tur var support av dem en del där med, det är rätt mycket bitar man inte tänker på innan man startar ett företag så. Men ja, på den vägen är det. Mm.
Men då körde du ensam och när blev när blev det Skövde Rehabcenter och när utvecklades det? Jag tänker som Mats då, din deltagarkollega.
Vi började gå en utbildning på ett sånt här, man kan gå en olika examensteg. Och då, ja, vi hade ju träffats, man gör med sina kollegor, och så började vi prata om att gå den här utbildningen ihop. Och då höll vi på att pendla i ett och ett halvt år till Linköping. Och det är på den vägen man kom fram till att nej, men, man trivs att jobba ihop. Ja. Och så började vi starta det 99 eller något sånt där. Så vi har drivit Skövde Rehabcenter sedan 99.
På alltså, idrottsmedicin då, det spänner ju över, som det låter, över all idrott och träning. Men nu vet vi att du har en förkärlek eller en extra kompetens att spåra in mot handbollen. Och hur blev det så? Och när hände det?
Ja, alltså jag tycker ju livet är mycket tillfälligheter när man tittar tillbaka. Men jag har en mamma som spelade elithandboll i för detta Skara då, eller Stenum då på den tiden. Så jag har tittat på jättemycket handboll. Jag har spelat typ några gånger själv, men egentligen bara tittat på. Sen gick jag en idrottsmedicinsk utbildning i Göteborg, och så träffade jag en kollega som heter Marie Wedberg som jobbar mycket med Sävehof och så nere i Göteborg. Och vi fann varandra direkt. Och så skulle hon jobba med U-landslaget, och så blev hon gravid, och så frågade hon mig, för hon tyckte att jag jobbade lite med Skövde HF här då. Och så började jag jobba med U-landslaget ett par år, och så ramlade jag in i A-landslaget. Så att mycket, alltså tillfälligheter är det i livet liksom. Känner jag, när man tittar tillbaka.
Någonstans är det väl meningen att man ska komma dit ändå. Så det,
ja, ja. Så.
Men hur ser arbetet ut med handbollen idag då?
Det är ju lite beroende på, alltså mitt huvudsakliga arbete och det jag är, det är ju på Skövde Rehabcenter och det är vi driver verksamheten. Nu är vi tre kollegor med min kollega Mark också, och så är vi, jag tror vi är sex nu. Ja. Men i alla fall, det är ju där jag är på dagarna. Sen jobbar jag med landslaget sen 94. Men det är ju liksom mer som nu då, har det varit covid-19, men normalt är det ju liksom någon samling och då är det någon vecka. Är det mästerskap så är det ju liksom före, och sen är det under mästerskapet, de ligger alltid i december, EM och VM. OS ligger på sommaren då till exempel, men det är mer liksom att precis som man åker iväg, jag kan tänka mig nästan som militären, att man åker iväg på en övning och så är man där. Vi har ju en del fortlöpande kontakt med landslaget. Den typen av uppdrag med handbollen är ju mer liksom projektbaserat för det, även om det pågår då hela tiden. Medan om man jobbar med lagarna runt Skövde som är IFK som är mest nu och HF förut, det är ju säsongsbaserat. Nu är det försäsong och sen så liksom, det är en typ av upplägg, sen är det ju pågående säsong och slutspelet är ju något annat. Men det är ju något som man gör löpande mer kontinuerligt under säsongen kan man säga. Mm. Så det blir liksom, det är flera olika uppdrag kan jag.
Ja,
men om det är handboll så är det väldigt olika typer av, landslag är ett helt annat sak än ett elitklubblag.
Ja, men landslaget är det mer på plats, de träffas ju, de är inte, spelar ju inte året, men de träffas ju vid tillfällen också. Ja. Och då är du med framförallt innan då, eller?
Nej, nu när jag började jobba med dem då var jag själv. Ja. Och du vet, man jobbar ju hur mycket som helst och skulle vara med på alla samlingar. Och sen började vi vara två, nu är vi fyra fysio som är två är med hela tiden, så vi växlar. Så antingen som nu, om det nu blir EM i år eller i Danmark, så är det två som jobbar med två veckorna innan. Och sen är det två fysio som jobbar de här två och en halv veckorna under mästerskapet. För att få en rimlig arbetsbelastning och få ihop livet för övrigt.
Ja, det är klart. Men var det Japan sist?
Ja, det var i Japan förra gången. Då. Ja. Och det skulle ju varit Japan. Jag skulle ju varit på OS nu i Japan. Men det är ju fullt förståeligt att man inte kan. Ja, och vid 19-tider då, att OS och samla ihop alla i en OS-by.
Ja, nej, det var så mycket som grusade sådana här skiten.
Av alla dessa stora mästerskap, då med, och det är damlandslaget, det är ju
andra som vi pratar om. Ja, damlandslaget.
Medan det är herrarna i EK här till vardags, just nu.
Just alltså. Det, förlåt, jag lite
otroligt. Nej, men det är någon undrar som inte är så insatt. När du varit med så länge och på så stora och häftiga grejer, och hur många... Jag vet, du var på OS i Peking, va?
Nej, det var på OS i London.
London,
det
var
det. London.
Just det. Mm. Men har du något särskilt så här, riktigt härligt minne, någon särskild händelse eller upplevelse kopplat till de här stora mästerskapen?
Ja, men det är ju alltså, nu har det varit en del olika VM och EM och så, men alltså, OS och gå in i träningslokalen, alltså matsalen där, man samlar ihop alla i en OS-by. Och så är man ju liksom, det är 5000 som äter mat i en matsal liksom med olika nationer och hur man äter kost och så vidare. Men gå in och titta på gymmet när olika individer, sporter, kulturer tränar. Det är fantastiskt roligt alltså. Och det tycker jag är roligt att resa när man tittar på hur, det handlar om kultur överlag, men det där med att det finns en sanning eller hur man ska göra, det inser man ju att det finns många vägar till Rom liksom.
Ja, det är en stor skillnad på, ja, från öst till väst, kan varje träningsmässigt.
Vi värmer upp och ja, tittar på Brasilien och de värmer upp och dansar på uppvärmningen och vi är ju väldigt stereotypa och ja, sådär. Sen kanske vi inte kan få våra spelar och börjar dansa zumba på uppvärmningen, för det, eller det kan de göra, men det, alltså vi kommer från olika kulturer.
Liksom. Det är mer spontant kanske.
Lite så.
Ja, men om vi hoppar fram lite då, sen så handboll, fysioföretag och sen så hamnar du här till slut för 6 år sedan typ då, säger vi. Mm. Vad hände? Ja. Hur kommer det sig? För dels för att du kände folk då. Men...
Ja, men jag tror att det var så att jag tycker det är roligt att prova olika saker. Och jag har tränat lite på gym, men när man har jobbat ett bra tag någonstans så blir det så att det, för första passa, jag tycker om att göra olika saker. Men när man på gymmet så är det väldigt lätt att folk kommer fram och pratar med en och man fick liksom aldrig riktigt vara fred där. Och sen, jag tycker om att simma och springa och gå på gympa. Men här liksom kunde jag göra nästan alltihopa. Jag simmar inte där, men det är liksom en gruppträning och styrketräning och cirkelträning och rörlighetsträning. Alltså ni får ju med många bitar där. Och att det är en väldigt härlig miljö. Med ni är som utbildade coacher som har väldigt bra kunskap och gruppen man är i. Så att det har passat mig. Jag tycker om det där att gå hit, göra vad ni säger och så. Varför?
Ja, det är gött. Mm. Och det gör ju ofta som ni säger, så det är bra.
Jag vet inte riktigt, men...
Jag tänker, alltså vi har känt till varandra ganska länge och sen kan jag inte säga att jag lärde känna det förrän vi var på några gemensamma utbildningar. Det var MAC-konceptet i arenan och sen var det Joanne Elfenstam där i Lidköping. Så det var kanske var runt 2007-2008 någonstans där, ja, kanske. Så jag har ju vetat vem du har varit i den rollen du har varit, men lärt känna dig mer nu då på senare år. Och jag vet ju i början där att för dig då som aktad, måste jag säga, fysioterapeut med dina kollegor och patienter och sådär. Hur var det då att säga att nu ska jag prova CrossFit? För att då 2013-2014 där när vi startade, då var det ju fortfarande inte något som så många kanske kände till och vad det var. Och inte sällan så fanns det rätt mycket fördomar. Det lever kvar än till viss del, men vi gör vad vi kan för att sudda bort dem. Men hur resonerade du och vad fick du höra? Och liksom hur var tongången då i din värld, om man säger, när CrossFit etablerades i Sverige? Och vi då runt 13 där liksom startade igång. Då. Hur var det?
Det är ju som du säger, att en del är ju... Det beror lite på om man går för infallsvinkel. Nu kanske jag har jobbat mycket både landslaget och även med olika fystränare och vet att man ska inte, alltså det finns många kunskapsområden och ju mer man provar ju mer lär man sig. Men, och det är som du säger att en del har varit grundskeptiska och det kanske några är fortfarande. Och precis som allt annat beror det på vad man gör. Ställer sig några och tävlar i marklyft med en mindre god teknik och tungt så kan det ju bli, och det är väl det många ser ytterligheterna, de som får stora skador, och det gäller ju inte bara CrossFit utan det gäller ju hur man tränar och lag, men jag vet inte, jag är ganska immun med vad folk, alltså det har väl inte varit så jättebra att man har kanske var åkt iväg och jobbat med, som jag har rest som tjej tidigt eller så heller, så jag tror inte jag tyckte att det var spännande att prova och då tror jag att de, jag har inte riktigt lyssnat på det, men jag vet vad du menar det här i frågansättande, att man, när man jobbar så gör ju med skadeförebyggande och så tränar man CrossFit, men det är ju absolut skadeförebyggande eller bra träning om man bara gör det på bra sätt liksom. Och jag tycker absolut inte det är stor risk att skada sig på passen, det är mer det där när man börjar frilansa utan kunskap, tror jag. Men det är klart att det är fan, men jag förstår vad du menar, men jag vet inte riktigt om jag bryter mig så mycket om de kommentarerna.
Nej, och egentligen kanske det är lite av en konstruerad fråga på sätt och vis också för oss då, som vet liksom vad det handlar om egentligen. Men jag upplever att den existerar på vissa håll och kanter. Men det bygger nog mycket också på viss del okunskap och lite ensidig information kanske också.
Ja, men sen i våran värld, det är lätt i våran värld att kunna tycka att vi får ju bara de som skadar sig. Alltså våran värld är ju sådär att, alltså nu som paddel till exempel, det finns ju en annan som kommer in med bristningar och diverse, Och så har det varit i alla tider när folk ska börja prova olika saker. Att vi, när man jobbar som mediciner, eller jag vet ortopederna, de var inte jättenöjda när folk höll på att trilla av studsmattorna där med diverse armfrakturer och en del skallskador. Men man måste ju titta hela tiden på hur många som utövar någonting och prevalens och skade, alltså hur tusentals, alltså de har ju de här tusen timmar att titta på hur många är det som egentligen skadar sig. Men det är ju väldigt lätt när något startar att man, i alla fall i min värld så är det så att vi ser ju bara de som skadar sig, vi ser inte de som mår bra, oavsett idrott.
Jag tänker att vi ska komma tillbaka till ditt specialområde då, med idrottsskador också där sen. Men du hittade hit och var nyfiken, du ville prova på något nytt. Och relationen till det då var liksom ganska öppen och opåverkad och du gjorde din grej helt enkelt. Och nu efter ett antal år här, vi funderar på en fråga här och hur du har upplevt hur träningen har evolverat och utvecklats under våra tak under de åren du har varit här. Är det någonting du har lagt märke till eller inte tänkt på, eller är det någonting där som du kan se?
Jag tycker jag ser väl skillnad lite grann hur ni ändrar och tänker och går från olika, jag menar, på ett sätt så är det ju lite annorlunda när man började och när ni hade pluspassen och om man har vilken grupp ni har framför er. Och om man är en grupp med de som är, alltså, nybörjare eller avancerade grupper, jag vet ju ni hade tävlingsgrupper. Jag kan ju se att träningsinnehållet och valet av övningar och intensitet, och det kan jag ju se, även om det är en stor fråga, så kan jag ju se att det har ändrat sig. Liksom. Men man kan ju alltid skala upp eller ner som individ själv när man har varit med ett tag också. Och sen kan jag ju se att till exempel ett tag när många, alltså vi har ju diskuterat axlar och du och jag ett tag, och jag kan förstå att en del tycker det är jättetråkigt att man tar bort mycket av de här kippade delarna, men alltså ett tag så var det ju så att, alltså citationstecken, regnar in axelbesvär på jobbet när man börjar med nya saker som går lite för fort och inte har stabilitet, då blir det problem. Så att det är väl mer att man, som ni visar, att det tror jag är bra att ni visar de här olika nivåerna, och sen gäller det ju att vi som deltagare förstår vilken nivå vi kanske är rimligt att vi provar. Men det är en lång fråga, men jag kan se hur ni tänker lite olika i hur ni lägger upp det och att ni har olika teman och sådär på olika pass. Och att ni har ändrat över tid passets innehåll och framförallt vad de heter och, eller vad ni kallar dem och sådär. Så men i grunden har ni, det syns ju att ni hela tiden har en tanke bakom.
Ja, men precis. Jo, CrossFit är ju det är grunden. Sen så har ju vi våran tolkning på det. Mm. Vi är ju inte som typ många boxar i Stockholm kanske som har mer tävlingsinriktat, så det är ju lite annan typ av
crossfit.
Så det är lite så. Sen är ju alltid personens eget ansvar. Mm. Vi kan ju bara säga så mycket, sen om någon utför det, det är ju till den själv. Men det är ju som du säger, vi har ju anpassat lite efter vad vi tycker är våran syn på bra träning. Sorry. Men du pratade om lite axelskador och så, men känner du att det har minskat nu då, i hur vi har styrt övningar? Till exempel, vi vet att vårt kippade grejer på passen här
och det är ju inte fel på kippade saker om man bara gör rätt, men jag tror i en period så blir det så att det går ju, så är vi ju lite som individer också, att när vi får för oss att prova någonting, då kan vi hålla på med det rätt länge och kanske inte riktigt fullt uppvärmda och sådär. Och det kan jag känna att jag tycker om att gå på passen, för jag kommer oftast direkt från något, och så just att man värmer upp, och det är ni duktiga på, att man förbereder sig inom det man gör. För det är väl det som lätt missas annars, att man liksom inte gör riktigt grunden för att göra en svårare utmaning eller svårare rörelse.
Det vet man ju själv då, om man gick hem på gymmet, att man gjorde några bev med armarna.
Ja, men alltså det, och även om man vet om det, så är det ju så att vi gör ju i grunden sånt som vi tycker är roligt, och uppvärmning är ju kanske inte det de flesta går till gymmet eller hit för att göra, men man förstår ju allt eftersom vad viktigt det är. Ja. Jag bara känner ibland när man försöker köra de här, till exempel söndagspassen en annan gång eller sådär, att man får ju verkligen vara, liksom, det gäller att man är några stycken som hjälps åt och ser till att värma upp, för det är väldigt lätt att, ja, jag tror det är ett mänskligt drag.
Ja, jag tror det med.
Din träning då, som privatperson om man säger så. För det första är det jätteskönt att du känner att du får träningsro här och att du känner att det är en miljö där du slipper vara yrkesperson och sådär. Men så det är bra. Men hur ser din träningsvecka ut, eller över tid? förutom att gå på våra pass här, hur ser din helhet ut som elitmotionär, får du nog kalla den då, va?
Ja,
kan du ge en bild av hur ser din träningstillvaro ut?
Alltså jag har hållit på lite elit, inte elitidrott, men jag har på med triathlon en period. Men sen fick jag inte ihop det när jag skulle vara egenföretagare samtidigt. Men jag har lite jag följer ju mycket elitidrottare och vet hur de är ju liksom, där är ju detaljstyrning på från man går upp och man går och lägger sig. Det är ju hur man tränar, hur man äter och så. Och jag försöker nog få till träning 4 till 6 dagar i veckan om det går. Det beror väldigt mycket på hur det ser ut liksom. Och så just nu har, nu har det varit covid-19, så nu har jag verkligen tränat mycket här tycker jag. Annars så tycker jag om att springa, simma, göra lite olika, försöka göra det ni gör här, försöker jag ofta göra om jag märker att det är något jag, då försöker jag göra det själv, det som är komplettering, till exempel lite mer distans. Nu var jag lite dumt åt och fick ont i knät, men annars så tycker jag om att springa ett långdistanspass eller lite intervaller och sånt också när man tycker om att plåga sig, men det är man lite sämre på att göra själv så. Men eller simma, försöka göra gärna ett yogapass och sådär också, försöka göra olika saker så man får en helhet så. Och sen cykla är rätt mycket, jag tycker cykla är bra för då får man vara ute och komma fort fram liksom.
Det är som när folk frågar mig vad de tycker att, eller vad jag tycker att man ska komplettera vår träning med, så brukar jag ju säga att ut i naturen och få ut lite tid. Mm. För det här blir ju ganska intensivt och tidseffektivt, och det är ju ett syfte med det, en tanke med det. Men att ibland kan det vara skönt att sänka intensiteten, göra något lite lågintensivt, framförallt vara ute.
Mm.
Och så prova lite andra grejer, så att cykla eller simma eller åka skidor.
Skidor är jättebra, beroende på säsong lite.
Så. Precis. Men det är ju en ganska rejäl träningsdos, och det märks ju också, för vi kallar ju Anneli för maskinen här ibland, men kan man ju tolka det positivt och negativt. Men du har ju en grym motor, alltså den här konditionen som du, eller från dagarna med fotboll och sen triathlon som du har bevarat och konserverat.
Ja, jag tror att jag är uppvuxen på landet, och då var det så att jag fick cykla till fotbollsträningarna. Och vi hade 8 kilometer till fotbollsträningen, så det var liksom, och då insåg jag nog ganska snabbt att det var ganska, jag hade ju ganska bra grundkondition, det får man ju om man håller på och cyklar så mycket liksom. Så jag insåg nog ganska fort att det var ganska bra om bra grundkondition på något sätt. Sen är det säkert genetik i detta och sådär, men jag har nog märkt att jag orkar mycket bättre med jobb och sådär, och hålla skärpa om jag har tränat grundkondition. Och det är nog liksom det jag har känt som en sak när jag inte kunde springa. Att vara ute och springa och träna, alltså som du säger, vara ute i naturen mentalt och sådär, 40 minuter bara ut och springa liksom. Men inte behöva pressa sig, det är ju det man höll på med förut och titta på hur fort det gick. Men det kanske jag inte bryr mig lika mycket. Men kanske att jag har tränat länge, det är väl mest det.
Mm. Men då kan vi tillbaka lite med trender och så som går, för du tränar mycket olika. På hyfsat lång sikt, du har ju mycket rutin, har du med trender och vad som kommer att gå? Nu är ju paddel ganska stort, och då är det från andra också, det är här scener och så. Och sen har det ju varit studsmattan sagt. Har du något mer där du kan...
Alltså ja, när man börjar bli så här gammal så man liksom nästan följde med på 70-talet när man skulle sitta i de här Slender-Jo-maskinerna och åka med. Ett tag skulle man ju bara göra stickmaskins, sekvensutrustning, fria vikter kommer ju sen. Alltså sen går ju mycket saker i vågor, de här pilatesbollarna nu. De heter ju från början bobatboll och kommer från, vet man, fick en sån här förlamning. Alltså mycket sån här går i vågor, vad man, det går ju cykler allting. Liksom kommer tillbaka med nya ord. Sådär. Core är ju mer än bålstabiliseringsträning då.
Mm.
Men det har varit hur mycket trender som helst. Vi pratar ju spikmatta, det är ingen träning, men det går ju så här, och nu ska man ju... inte riktigt vad. Nu är det ju alltså mycket de här influenserna, det gäller ju lite att hänga med vad som influenser och vad som går för trender liksom.
Mm.
Jag tror också att utaktiviteten med covid-19 har ändrat. Många fler som är ute hittar ut, som man har gjort det här orienteringsdelen när folk går ut och letar kontroller och bara går ut i skogen. Alltså det är ju en trend. Covid-19 skapar ju en utetrend som jag tror inte hade skett annars.
Nej, mycket cykel, MTB.
Ja, som beror på att man inte vill gå in riktigt, utan man gör mycket utomhus. Men det känns som trenderna blir mer specifika. Olika, de som gillar ute, då blir det de här specifika olika typerna av lopp och cykel och och så vidare. Sen så finns det ju inne, eller mig som tränar gym och, eller de här passen. Det blir också, det blir mer och mer olika världar, så det gäller att sätta sig in i, ja, men precis som här i början fattar jag inte ett enda ord vad vi skulle göra liksom. Jo, vissa, men det är ju, och går man på ett sånt här pass som jag har provat ibland liksom, så får man ju, sen förstår jag att ah, det är typ bålstabilitet, eller jag får ju liksom förstå vad är det de ska göra liksom. Men det är en jättesvår fråga.
Mm. Ja, den är ju
att ta vägen.
Ja. Men något som, alltså sen CrossFit kom för, vad säger, brukar säga 04 någonstans där. Mm. Så har ju lite träningsvärde ändrats från kanske bli mer åt det funktionella hållet. Mm. Just nu, sen vet man ju inte var trenderna går framöver, men den har ju hållit i sig ganska länge.
Mm. Och den funktionella träningen hoppas jag sitter kvar liksom, för att man går till mycket mer funktionell träning så man får någon nytta av det i sin vardag. För det är ju, alltså jag vet att ni påtalar mycket det, men det är ju faktiskt för att klara och lyfta grejer och göra saker i sin vardag och orka med momenten. Alltså ska vi träna ska det gå ut på att vi ska liksom ha någon nytta av det. Än att vi ska... Sen kan man ju absolut göra saker för att det är roligt.
Alltså, ja,
men jag hoppas att den funktionella... Och det ser man ju på gymmen, att de tar efter att göra crossfitpass också. Eller cirkelträning eller vad man kallar det.
Ja, precis. Ja, nej, det är ju en trend som de flesta behöver haka på. För det, folk vill ju träna mer åt det hållet. Mm. Och det är ju kul att se.
Mm. Ja.
När de här trendsränderna kommer och går och så vidare, så dels avspeglar det sig då i träningsbranschen givetvis och som träningsutövare, men ni ser det också då som fysioterapeuter ifrån det hållet, lite grann vad det, och vi berörde det förut, dels är det nyhet, det är många som vill prova och det kanske sker lite utan anvisningar och instruktioner om man YouTubear något och testar lite och sådär, och så det är väl mänskligt på ett sätt då. Men om vi tittar då på det vi håller på med, vi har varit inne på det, så är det ju, när man ser nu CrossFit en ung företeelse och det finns inte så mycket forskning och studier, det kommer några stycken, när man tittar då på hur många skador per 1000 tränade timmar som man kan jämföra lite, och det som syns hittills är att det ligger långt efter de stora lagsporterna, men det är inte så konstigt för att lagsporterna har kontakt nu, så det är ingenting, men vi tycker ju ändå att vi vill ju minimera och nollvision kanske är svårt att ha överlag i samhället, men absolut minimera. Och då har vi gjort ett antal anpassningar, skippat en del moment och sådär och en noggrann uppvärmning och så. Trots det så är det en fysisk aktivitet och mänskliga faktorn och så vidare. Och då visar ju det en forskning som finns att det är mest utsatt område där axlar. Och nu råkar ju du vara en av kanske Västsveriges bästa fysioterapeuter på axlar.
Ja,
eller Sveriges till. Eller norra Europa.
Ja, men du har mycket axlar. Det är ju framförallt när man har jobbat mycket med kastidrottare.
Ja.
Och så blir det ju så att man hamnar in på det området. Så
Nej, men du är oerhört aktad när det gäller kompetens inom det området. Och har superbra koll. Så hur har du sett det, och vad är din uppfattning då runt utmaningen med att behålla sina axlar friska och hela, kopplat då till funktionell träning och crossfit och likväl andra idrotter också, självklart?
Ja, alltså det är ju en stor komplex fråga, men axlarna är ju väldigt utsatta som du beskriver för att man gör så mycket olika moment med, och det bygger ju på en stabilitet nerifrån. Alltså man kan ju ofta se till exempel om man har en skada i någon som man börjar kompensera, så är ju liksom axel och nacke sista utpost, om man beskriver det, att man börjar då kompensera ned från ben eller rygg och så. Sen beror det ju, som ni pratar mycket om, bröstryggsrörlighet, hållning och så tidigare skador. Jag tror just att det kräver att man lär känna sin kropp som individ, så man börjar förstå sina svagheter. Att har man inte full bröstryggsrörlighet till exempel, då, alltså där kan jag tänka mig ibland att man behöver få några ställa sig framför en spegel, så man blir lite medveten om sina egna styrkor och svagheter. Så att man liksom anpassar lite utifrån sig själv. Och det är ju, ni är ju så gott ni kan på passen, det ser jag ju. Det krävs ju att man som individ, tror jag, och utbildar dem man träffar, att lära sig hur man ska hantera sin. För det är väldigt olika om man är väldigt rörlig, överrörlig, eller om man är... Ja, som väldigt stel i bröstryggen, eller stabilitet och gamla skador som påverkar, att man är lite nyfiken på att titta på vad man gör. Och filma, det är jätteenkelt med att filma och titta på hur man gör. Det är väl det enklaste svaret. Plus att vi kräver Vi kan inte hålla på att göra tunga moment eller med mycket acceleration om vi inte har stabilitet. Det tycker jag vi har lärt oss med fot, knä och till viss del rygg. Men vi har en bra bit på axeln. Liksom. För den är ju kroppens rörligaste led.
Ja, alltså det är inte lätt. Det är ett jättekomplext område och med så många orsaker också. Mm. Någonting som vi försöker jobba med också, förutom det rent tekniska då, så är ju det som du är inne på, att förstå. Alltså att skapa en insikt och en förståelse och en acceptans att det är en utsatt kroppsdel. Och det går inte bara att göra som proffsen eller stjärnorna man ser upp till, eller att göra de fräckaste rörelserna. En del kan absolut göra det, om du har stabiliteten. Men många ska ju inte ge sig in på det förrän de har fyllt upp vissa kriterier då. Och det ser vi som en utmaning i våran bransch, eller vad man säger. Att sprida den förståelsen, att bygga från grunden. Och eventuellt kanske med hänsyn till bakgrund. Jag själv har en gammal skada som gör att jag kommer inte kunna ta mig till den nivån. Alltså att acceptera det. Och andra som kanske har andra begränsningar av rörlighet eller stabilitet. Att inte ta för stora steg. Alltså inte utmana ödet. För då kommer ju ett problem som är
det. Och det är det som är så svårt, för att om man börjar få problem med axeln till exempel, eller någon annan åkomma som alla, alltså flertalet av oss har ju ont någonstans, eller ja, det går i paketet på något sätt. Men att man lär sig liksom lite, för ibland är det lätt att man tänker att ont ska mont fördrivas liksom. Och den strategin är ju sällan fungerbar över tid så. Och då menar jag inte riktigt, ni har ju nästan begrepp att alltså man kan ju vara trött, det kan man ju vara, och det är en annan sak. Men om man börjar tappa sin teknik eller börjar få smärta, så måste man börja fundera på varför då. Och det, som du säger, det, pratar man axlar så är det ju, så det är så komplext där. Men jag tror ju många behöver, alltså att man tittar lite på hur man gör och hur det, och kanske, jag upplever att ni är bra på vad ni gör där, och då kanske det är bra att gå in och ställa sig vid spegeln där och titta på, göra rörelsen och se, eller be någon filma. Och jag ser ju att ni filmar ibland och förstår att ni inte hinner under passen, men det är ju det som är svårt på individnivå, att man tycker att man gör rätt. Alltså det räcker ju att vi går på en sån här gympapass och så tycker vi att vi sträcker upp armen, men det är ju 70% har inte kommit halvvägs upp i den, det man tänker. Och det, då kommer man tillbaka till det där, att det inte, man får hålla sig på lite den här tråkiga nivån, som man kan göra saker som är roligt, men inte gå för fort fram, för det är då skadorna kommer. Och det är svårt att förstå det, upplever jag som jobbar mycket med juniorer. Alltså vi är ju odödliga nästan i hela livet. Vi tror inte, det drabbar ju alla andra men inte oss själva. Men att stora konsten är att försöka få de som inte har besvär att förstå komplikationerna när man börjar få bekymmer. För då får man hela tiden anpassa. Får du en muskelbristning eller som med axeln som är så komplex med de här små musklerna i rotatorkuffen som måste hålla på plats. Och som ni pratar mycket skulderblad. För kommer du i positionen att du hamnar framåtböjt, då kommer du få en inklämning. Och det handlar inte om när, utan det kommer ske liksom.
Men ser man mycket mer sånt, oavsett vilken träningsform det är, eftersom folk är mer stillasittande, man sitter datorer framåt, roterar telefoner, nackar ner. Men ser man överlag det i de flesta idrotterna att det är mycket sånt som påverkar, eller?
Ja, eller vi kan i alla fall säga att den doseringen med mycket framåt, vi jobbar mycket framför oss och hamnar mycket, alltså vi går inte omkring, om du tittar på en dansare, det är ju extremt svårt vad som går omkring så. Sen kan det ju bero på yrke som militärerna som går mycket med tung ryggsäck att du hamnar där, eller som jobbar mycket med handbollsspelare som jobbar mycket framför sig, plus alla vi som sitter med telefon, dator och sitter ner, då hamnar vi i den positionen som är, fortsätter vi träna i den positionen så blir det en ogynnsam position för axeln, och den kommer ju protestera eftersom den kan, mår inte bra i det läget. Men det är därför ni håller på mycket med alltså kobran och alla de här rörelserna när vi försöker komma bakom hållning då.
Ja, jo.
Alltså det är ju ett enkelt del, det är en stor fråga. Men kommer man bak i en bra hållning så skapar det ju väldigt bra förutsättningar.
Ja, ja men precis. Och lite det jag tänkte komma in på. Att är det någonting man bör göra hemma? Om inte, bästa tipset till de flesta i hemmet. Mm. Är det något du skulle för, har du några grejer som gör det här
det
hemma?
Det bästa är att göra... Alltså, göra saker, för första göra saker som man tycker är mindre roligt än man inte är bra på. Vi tycker ju oftast om att göra de sakerna vi är bra på.
Visst,
så är man stark så tränar man i styrka, är man rörlig så tränar man rörlighet och så vidare. Det är så rent allmänt. Och göra motsatt det som man gör på dem. Och därför till exempel många av oss, till exempel kobran, jättebra, sträcka på sig. Alltså alla de här sakerna vi sträcker upp är ju bra. Och jobba med bålstabilitet eller alla de här delarna när vi utmanar att komma upp. Alltså vi är ju gjorda för att gå, klättra, plocka, klättra i träd om man nu går tillbaka. Alltså den typen av rörelse. Och det är extremt få som håller på med det liksom, på dagarna. Så rent allmänt göra det som vi motsatt det vi gör på dagarna.
Mm.
Väldigt förenklat.
Ja.
Men kobran, alltså de där är ju jättebra att jobba med att sträcka på sig och ställa sig upp på. Alltså vi har ju bett folk ställa sig vid strykbrädan hemma nu när man jobbar hemma. För att sitta vid ett bord eller en soffa och så många av oss hamnar med, om vi, nu har, vi har ofta hyfsade arbetssituationer på jobbet med höj- och sänkbart bord eller om vi står. Men på jobbet sätter vi oss, eller hemma sen sätter vi oss i en soffa med en iPad ihopkrynklade som en, och det är vi inte gjorda för.
Nej, precis. Jag kan tänka mig att det har ökat lite sen folk började jobba hemma.
Ja, lite
att det
är
lite ont i nackar och bröstryggen.
Men mycket kommer ju ut och gå, ut och stå. Mm. Alltså, men mycket av de här basövningarna ni gör som ni försöker lägga in. Och jag ser ju nu att ni lägger in bålövningar eller de här varje pass. Så det tror jag är bra, för annars är det lätt att man väljer bort. Alltså vi är lite så funtade att är vi stela så går man inte först på yogapasset liksom. Men eller jag ska säga, men ja. Försök göra de här sakerna man inte är riktigt lika bra på.
Ja, precis. Nej, vi försöker väl få med det de flesta passen. Mm. För det är så, man kan ju säga att om det är ett pass och så är det långt så får man inte med det. Gör det hemma. Jag tror inte det är jättemånga som gör
nej,
det.
För men det är ju
ut på dörren. Men, nej, men det är som du säger. Göra sådana här, sträcka på sig. Eller hänga i någonting bara.
Men jag menar, när man går här får man ju utbildning i så mycket olika rörelser. Så att jag tror nästan flertalet känner att den där är jobbig för mig eller det där är jag inte så himla rörlig. Och då kan man ju, det är de man ska prioritera rent annat.
Det glädjer mig att du sa utbildad, för det är som min lilla mission i det är också att inte bara leverera en träningsform utan precis som du sa att man ger kunskap och förståelse till våra medlemmar. Sen är det olika hur man tar åt sig. Men att man får en egen verktygslåda och man får också en förståelse för att de här verktygen är väldigt bra för mig och för någon annan så är det några andra saker. Så att vi på något sätt kan hjälpa till och stötta liksom en väg framåt oavsett bakgrund, oavsett förutsättningar och sådär. Det är i alla fall en strävan. Sen lyckas man inte fullt ut varje gång, men det är någonting som är viktigt för oss. Ja. Ja, alltså vi berör det bästa tipset där. Gör sånt som du inte gör och motverka också där du får en lite överexponering i som kanske inte är så bra.
Mm.
Träning generellt då, en motionär, alltså det finns ju enorma möjligheter idag. Alltså sånt utbud som det finns idag att träna har jag aldrig funnits.
Mm.
Och det kommer nya grejer och ny utrustning och nya trender och sådär. För någon som tänker så här, nu ska jag komma igång här lite. Vad skulle du ge för tips? Liksom? Hur ska man tänka generellt om du skulle börja med tomt blad? Och så tänka, för en motionär, hur ska jag inte idrotta eller någon elitsatsning? Och då har vi de här grundparametrarna med kondition, styrka, rörlighet och så kan man bygga på dem. Då. Men lite kort bara, hur skulle du säga till någon där som börjar från början?
Ja, det är ju en fin fråga. Den är ju jättestor, men om man... Alltså... Om man beror ju på vem man börjar med. Men någon som inte varit igång och rört sig alls. För vi har ju vattenpelare lite grann. Antingen så tränar man ju ganska mycket. Sen finns det de som tränar lite mitt emellan. Eller försöker träna mer. Och så finns det faktiskt de som inte rör sig alls. Och pratar vi om dem så är det ju egentligen bara att göra någonting. Där kan det ju vara så här, bara börja med de här vardagsmomenten. Att ta, liksom, ni har gjort dem, promenera 20 minuter om dagen. Alltså bara börja med grunden att fysiskt röra sig 20-30 minuter om dagen. Det är liksom grunden för att vi ska, spelar ingen roll vilka piller vi stoppar i oss eller vi liksom håller på med massa andra saker om vi inte rör på oss. Det är grunden. Nästa steg är väl, om man börjar bara komma igång så egentligen så är det bättre att göra någonting som man tycker är roligt så det blir av. Alltså nummer ett, det ska vara kul. Vi kommer inte göra någonting över tid om vi inte tycker det är kul. Oavsett om vi är motionärer eller elitidrottare eller så. Så är det inte kul så gör vi inte. Men sen kan man ju försöka övertala sig själv att saker är roligt för att det blir bra på sikt om vi nu pratar om de här svagheterna man har då. Men jag tror ju, ja det här är jättesvårt Lars, men alltså om du, att röra sig med grundkondition, att promenera, att börja att få en viss grundtålighet är mycket viktigare än precis vilken vikt du tar i de här, att du får en grundtålighet i din kropp. Och där tror jag mycket på de här sakerna som inte är jätteroligt, men mycket basövningar. För att om man är lite äldre personer så är det jätteviktigt att träna benstyrkan, för annars kan de inte resa sig från en stol. Och i grunden är det ju det som vi, att vi ska klara att resa oss, bära saker och lyfta och orka vara uppe en hel dag. Att orka liksom jobba en hel dag. Så, och sen pratar vi om specifikt, då är det ju verkligen så här rörlighet, kondition, styrka med olika uthållighetsstyrka, maxstyrka, explosivitet. Men det är väldigt lätt att vi börjar med de här lite fräckare grejerna med explosivitet och sånt som ställer enorma krav på tålighet för att klara det. Så jag vet inte riktigt, det är en jättesvår fråga, men börja med mycket basic först. Bygg grunden.
Jag förväntar mig inte, men det var ju skitbra svar ändå på en sån svår, eller en omfattande fråga. Men lite grann också där du säger här, att grundrörelserna, och det är ju det vi jobbar med, Mark. Vi har, och det finns olika i litteraturen, olika indelningar med 7 fysiologiska grundrörelser och så vidare. Men det handlar om att lyfta och knäböja och kliva och rotera och dra och trycka och så vidare. Och det är det vi jobbar med dagligen, och otroligt lätt att anpassa dem för oss som har erfarenhet och kompetensen. Så att vem som helst kan ju faktiskt anpassas in i de rörelserna, som du säger, resa sig från en stol, en knäböj.
Mm.
Och sen kan vi göra den oerhört mycket mer komplicerad.
Ja, och är man hemma och försöker göra den långsamt och sen börjar göra på ett ben, alltså man kan bli jättetrött på små. Sen har man ju mycket mer nytta av att kunna ha vikter och sånt, men du kommer ju jättelångt hemma om du bara börjar fundera på vad är det vi gör egentligen och så kopiera vidare där liksom.
Mm. Det är inte så lätt att sitta och vara liksom nördig här, för det finns så jäkla mycket intressanta saker att fördjupa sig i. Men vi får ju ta en uppföljning här framöver kanske, och så fördjupa sig i någonting. Vad säger Mark, ska vi börja runda av? Har du några slutliga frågor?
Ja, jag vill veta, vi har ju 3 olika spår, ja, teamspåret är ju 4:e, men 3 main tracks som man säger med sweat, build, move. Vilket av de 3 väljer du? Och nu får du inte välja det som är roligast.
Nej.
Utan vilket skulle du behöva gå mer på?
Ja, alltså jag, så du visar, jag ser att du skrattar, men alltså de här lite svett, de tycker jag ju, det är inte det jag behöver träna på.
Nej.
Styrka har jag fokuserat på faktiskt att göra mycket mer sista. Och jag tror att jag behöver, vissa saker behöver jag jobba vidare på med styrkebilden, men det är det jag har fokuserat på. Men jag tror att eller jag märker med åren, eftersom man typ snart är 50 då, att jag måste jobba mycket med rörligheten och funktionell, alltså inte tappa den här, och mycket rotationer. Så jag tror egentligen rörligheten är det jag behöver bibehålla mer.
Mm.
För att inte tappa det, för jag har fokuserat faktiskt. Jag har gått från onsdagspassen här, jag tyckte det var roligast. Ja. Men sen har jag kört styrka. Så nu är jag nog tillbaka på det. Det är ju cykel liksom.
Mm.
Så sen när man tränar för mycket styrka så behöver jag egentligen mycket mer träna. Jag skulle behöva ut och springa mer nu.
Mm.
Typ 40 minuter. För det är det jag har gjort minst. Så det går ju i vågor sådär att så fokuserar man på något och så får man ju börja om liksom.
Mm.
Så.
Mm.
Det är det det går ut på.
Ja. Är du på motpassen då? Eller vad är det?
Är
du tillbaka på sweatpassen?
Jag tycker att jag får det. Men jag ser att jag behöver träna rörlighet eller...
Ja.
Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men den funktionella rörligheten,
ja,
det är den jag behöver träna på. Och jag tänker, går jag på passen så får jag ju se lite
allt. Men
då är jag väl lite mer rörlighet, tror jag.
Ja, men de kommer ju med dels i uppvärmningen, sen så lägger vi in
det. Och sen ska vi köra yoga igen. För då, det som finns på schemat, det går ju på. Men jag kan ju klara, det kan man göra själv.
Ja,
det är ju bara att
göra hemma. Liksom. Bara lägga sig på golvet och börja.
Det handlar ju bara om att få det gjort, liksom.
Ja, precis. Det är så. Mm. Om vi bara kopplar in till Skövde, om du går ut och käkar någonstans i Skövde, vart käkar du då?
Jag äter ju inte, det är roligt att lyssna på ditt pass om kött. Jag har inte ätit kött sedan jag var, för jag fick klimatiska besvär när jag var 1920. Så jag äter ju inte kött då. Fast jag är ju uppvuxen på landet och vi har jättemycket vilt hemma. Så min familj äter vilt, jag är en man som äter ute bräd och lagar kött. Men det är ju inte jag. Jag går nog till någon av de restaurangerna som gör närproducerad mat. Ska man säga, liksom, får man, ja men typ hållbar och de här. Så jag beställde, jag är, när jag tar ut och säger att jag är gärna vegetarisk.
Mm.
Fast jag äter fisk och skaldjur.
Ja, du vet, det är kött du inte äter.
Nej, alltså, så jag har ju liksom överlevt hela livet utan kött. Men jag tror egentligen att det är jättebra att äta kött, fast jag mår inte bra det. Men då går jag till någon sån här riktigt fint vegetarisk.
Ja, ja, kul. Ja, men bra. Då får vi lite...
Det får vi diskutera nästa gång.
Ja, det får vi hela kostet. Ja, det finns ju det tusen finns grejer vi kan diskutera. Men då har vi gärna sett det lite kvart. Men då bryter vi och så tar vi ett till avsnitt framöver istället. Och vi kan diskutera lite andra grejer. Men ja, du jobbar ju i Skövde Rea Center. Så känner man att man behöver gå dit så hör av er.
Ja, och vi är många kollegor nu. Ja. Vi har faktiskt en ny tjej som börjar också. Ja. Så nu har vi förstärkt. Men vi har nu ripat av hela väntelistan när det blev... Tyvärr kunde ju inte riskgrupperna komma.
Nej.
Så det finns ju alltid något gott med sig. Så.
Ja, men precis. Men så nu är ni fyra fysios?
Som... Nej, vi är fem fysio och 2 naprapater.
Ja, just det. Ja.
Så att, men det är full fart.
Ja, det, nej, men kul.
Du, så man är välkommen och det finns fler än jag.
Ja, absolut. Mm. Men bra, vi ses ju på passen. Och alla andra får lyssna och se er på stan.
Ja.
Du ska vara kvar och träna då?
Ja.
Mm. Ja. Jag tror faktiskt att jag hakar på, så att vi får väl ta och byta om här och ladda upp lite då.
Mm.
Och idag är det lite marklyft.
Ja, jag tittar faktiskt inte alltid vad det är, utan jag kollar när jag kommer hit. Jag vet att man kan kolla det, men då kör vi lite marklyft.
Ja, bland annat. Ja. Det är flera bra saker också. Mm. Ja. Nej, men det är grymt. Jag är så stolt över att ha dig här och kunna ha den relation vi har. Så att jag lär mig skitmycket varje gång vi pratar.
Men det är också
snitt. Och sen så är går det i linje liksom med, vi vill vara en seriös verksamhet och vi tar in intryck och vi lyssnar ifrån de som är experter. Från läkare och sjuksköterskor nu under covid-19 att bolla det, hur ska vi hantera? Och med sådana yrkeskompetenser som du så kan man bolla andra saker och så där, i den mån du vill och godkänner. Så att, det är jättevärdefullt. Så vi får väl fortsätta nörda på annat sätt här. Men det kan nog bli ett avsnitt till framöver om vi väljer ut ett lite specifikt tema. Men nej, det blir ju träning för oss nu istället.
Då har vi lite kul på passet.
Ja, visst. Kör hårt. Ha det gött!
Tack!